Du lyssnar på Svenskar i strid. En dokumentärserie om Kongokrisen i början av 60-talet. Avsnitt 3. Balobas vrede.
Och här. Här ser du. Här är svenska kampen. Här står en KP-bil. Här går en väg. Och här är flyktingläget. Och här inne bodde vi ens.
Det är inte mer än 10-12 meter.
Nej, just det. Precis. Och det här var ju... Det här var en vacker park från början.
Pappa och de andra veteranerna har alla pratat mycket om det stora flyktinglägret som uppkom i och med att oroligheterna bröt ut i Elisabethville. Att hjälpa de utsatta människorna i lägret på olika sätt kom att bli en minst lika stor uppgift för den svenska truppen som att försvara sig mot de katangesiska styrkorna. När våldet och oroligheterna trappas upp i Katanga i augusti 1961 uppstår det också snabbt kontroverser mellan de olika stammar som finns i Elisabethville. En grupp av folk som kallas för Balobas blir extra hårt utsatt av den katangesiska regimen. Ernst Turdin förklarar enkelt problematiken mellan de båda parterna.
De här motsättningarna som fanns i Elisabethville till exempel mellan Baloba och katangesen var ju väldigt uttalat. De var lite mera försigkomna Baloba, så att katangeserna kände sig liksom lite som tvåor där då. Det var lite enklare uttryckt. Baloba var lite smartare. Till katangesernas förtret då.
För att undgå förföljelsen söker Baloba-folket skydd hos FN-styrkorna och de slår sig ner i ett stort grönområde utanför den svenska kampen. Pappa kommer väl ihåg när det hela startade.
Det här började i väldigt liten skala. Jag minns att jag stod utanför kampen och det kom några vandrande med knyten på huvudet och sånt där och ville söka skydd hos oss. Och de flesta hade ju massor med barn och ja, man kunde gulla lite med ungar. De fick någonting när de kom och sånt där. Och den där såg ju inte ut som något större problem då. Kanske första dagen, men det bara ökade och ökade först en välde in folk.
Jag skriver här den 31 augusti, 400 flyktingar.
Bo Wilder visar med sina noteringar från sin anteckningsbok om hur flyktinglägret växte sig allt större och större.
Den 1 september 2000 flyktingar, den andra 6000 flyktingar, den tredje 10 000 flyktingar som gick undan. Och redan här då den 8 september cirka 30 000 flyktingar på 8-9 dagar.
Pappa berättar.
Vi vet ju inte den exakta siffran, men det var ju uppskattat mellan 40 och 50 000 så småningom som fanns i det här lägret. Och det fanns ju ingen beredskap för det här. Det var ju kalabalik i början, så att säga.
Stig Högberg, som kom ner med bataljon 14 i december 61, var själv inte med när lägret bildades. Men han minns mycket väl kaoset som rådde utanför den svenska kampen.
Jag tror jag skrev hem att det var ingen sån här... 47-11 doft, precis där. Det var ju, det luktade så, usch. I och med att det var ju bara latriner överallt, det grävda gropar och så leran. Och det luktar inte gott, ska jag säga.
Pappa berättar.
Det är bara att tänka sig 40-50 000 människor hoptryckta på en plätt under sanitära bedrövliga förhållanden utan mat och så vidare. Det är fruktansvärt.
Svenskarna står till en början handfallna inför uppgiften att ta hand om lägret. och samtidigt pågår striderna för fullt runt om Elisabethville. Pappa berättar.
Under de stridigheter som var så insåg ju den katangesiska sidan att flyktinglägret kunde utgöra ett väldigt allvarligt hot för oss genom att man försökte skapa panik där. Man sköt alltså in med handeldvapen, man sköt med granatkastare in i flyktinglägret. Förmodligen med den tanken att skapa total panik och att alla dessa människor skulle så att säga välla in i vårt läger då, i princip trampa ner oss.
Lyckligtvis inträffar aldrig en sån här situation. Men väldigt snabbt uppstår det problem med matförsörjningen till de tiotusentals svältande flyktingarna. Och pappa minns ett av de första försöken som han deltog i, där svenskarna delade ut mat.
Om det inte var premiären så var det nästintill då vi åkte ut med en lastbil full med förnödenheter som skulle delas ut. Och då hade vi ju lite naivt trott att det här delar vi ut under ordnade former, men så gick det ju inte, utan när vi kom ut så var det bara att låsa dörrarna på lastbilen och sen så plockade de av allt som fanns och så försvann det ut till lägret. Och det var ju då man insåg att det går inte att hantera på det här viset, utan för att få någon ordning på det så det låg en nedlagd järnväg alltså i närheten. Där fick vi bryta upp rälsen och bygga foller som de fick gå in i.
Stig berättar.
Jag tror det var två gånger i veckan var den här matutdelningen. Och de kunde ju ställa sig i den här matköerna alltså redan 5 på morgon. Och vi kanske kom dit vid 8 tiden, då var det ju långa köer redan.
Pappa fortsätter.
Man delar ut mjöl, manjock tror jag det heter. Och det där tog man med skyffel eller en skopa och det yrde. Så killarna som delade ut dem var vita från topp till tå och mjölet. Det var torkad fisk och så fick de olja, matolja då, som de kunde använda i matlagning. Det var lite förenklat vad det handlade om.
Men var du med själv i någon sån här matutdelning?
Jo, jag var med också, även om jag inte så att säga, var bålare att göra. Men jag var med för att liksom uppleva det. Och det var fruktansvärt jobbigt. Det var en enorm press. Att från morgon till kväll, man bytte sig av naturligtvis. Men att stå i det här larmet som var, tusentals människor skulle ha mat. Och oroligheter så att säga, i luften hela tiden. Det var väldigt strikt att man inte skulle fuska och smita före och så där. Och inte heller komma flera gånger så att säga. De utsåg själva lite ordningsmän som man så här i efterhand kanske kan skratta åt. Men de kände ju igen varann. Om det var någon som försökte smita förbi eller kom en andra gång eller tredje gång, då sa de till oss. Så då var det bara att lyfta ut vederbörande kön då.
Stig råkar vid ett tillfälle illa ut när det uppstår tumult vid en av matutdelningarna.
Jag har ju ett märke kvar i knät när jag jagade en mattjuv. Han drog med sig någon mjölsäck eller någonting sånt där. Och jag försökte springa efter, men då var det en liten järnstolpe, en vinkelstolpe som inte jag såg. Jag brakade rätt in i den där med knät här, så jag har ett där kvar i knät här efter den där. Nej, men vi försökte ju hålla ordning på det där, men det var svårt, måste jag säga.
Pappa igen.
En hjälp vi hade var de hundar som fanns på bataljonen. Oftast cheferhund. Och de här hade de enorm respekt för. Så att i samband med matutdelningen så hade man alltid hundförare med hund som såg till att det var ordning i köbildningen så att säga.
Bosse berättar.
Nu ser det ju lite illa ut på bild här när en FN-soldat med en kopis på axeln har en hund och skrämmer flyktingar. Men det var ju för att uttaget kunna dela ut mat som inte skulle trampa ihjäl varandra.
Stig förklarar.
Vi var inte våldsamma, det kan jag nog säga. Jag tycker inte att vi höll med våra bajonetter så här och så här. Så vi skulle få dem att backa. Men vi använde ju aldrig bajonetter att sticka med folk med, utan vi skrämde dem mer med dem och med hundarna.
I december börjar regnperioden i Kongo Och förhållandena i lägret förvärras snabbt för de hungriga flyktingarna. Pappa minns en dag då han passerade utkanten av lägret.
Det var oerhört smutsigt, lerigt. Och då satte de här flyktingarna med en stekpanna över öppen eld och höll på och stekte någonting. Och så när jag kom fram och skulle titta vad de hade i pannan, var det en av dem som tog tag i svansen på en stor råtta och lyfte upp den. Och så flinade han mot mig då. Och så tillbaka med råttan i stekpannan. Så att de var ju desperata och de tog det som gick att få tag i.
En ännu inte utdöd företeelse i Kongo på 60-talet är kannibalism. Och det är också något som förekommer inne i lägret. Bosse berättar.
Det fanns ju inne i Baluba-lägret vissa lemmar som hade då hackat sönder. Inte bara könsdelar och huvuden utan även alltså man hade skalat något ben eller någon arm och sånt där. Så det är ju ingen hemlighet att det var en hel del kannibalism både före, efter och under tiden vi var där.
En annan mycket stor del att ta hand om för svenskarna utöver matförsörjningen är flyktingarnas hälsa. Med drygt 40 000 människor ihopträngda på en liten yta förekommer det givetvis många sjukdomar. Därför sätter den svenska bataljonen upp ett flyktingsjukhus för att försöka hantera problemen. Stig tillbringar mycket tid på sjukhuset och i lägret för att hjälpa Baluba-folket.
Vi fick göra det vi kunde, helt enkelt, med våra minimala kunskaper. Jag var ju med och höll lampan på en förlossning på mitt i natten exempelvis. Och vi hjälpte till och lade sår och sånt där. Och, ja, vi kunde ju sånt där. Det hade vi fått lära oss i lumpen hur man gör. Och där hände ju väldigt mycket varje dag. Jag brukar berätta när det kom, hela familjen kom med en svårt brännskadad liten pojke. Av så här stor ungefär. De hade snott flygbensin i tron att det var fotogen och fyllt på en fotogenlampa. Och så skulle de tända. Och då sa det bara pang. In i hyddan. Så kom de sen och springade till oss. Och jag ropade upp till staben. Alltså jag sa att jag måste ha en ambulans. Ja, vi ska se. Och så efter en stund så ropade jag upp igen. Ja, vi ska se om vi får tag i en ambulans. Så ropade jag upp en tredje gång. Och då frågade jag den här grabben som sitter på staben. Det här har jag aldrig sagt förut. Är det svart eller vit? Och då sa jag till mina kompisar, nu åker vi själva, tar vi KP-köran och åker till italienska sjukhuset. Så då lastade vi upp hela familjen på KP-köran och så satt jag med den här lilla grabben i min regnrock och höll han så här. Han var ju chockad så han sa inte knäpp. När vi kom fram till sjukhuset och vi ställde upp han på ett bord där, då såg vi att läkarna ville ha ögonkontakt med oss. Och så skakade de bara på huvudet. Att det fanns ingenting att göra. Sjukvårdaren Sören som var med, han hittade en gasbinne så han kunde linda runt den här grabben. Och de bara skakade på huvudet åt oss. Och då lämnade vi sjukhuset och åkte tillbaka. Men just den där frågan, det är hur man bara kan ställa en sån fråga. Det är det som jag tycker är så märkligt. Alla har lika rättigheter.
Även om de svenska FN-soldaterna försöker hjälpa flyktingarna blir de många gånger själva utsatta för fara. I lägret bildas en falang som kallas för Baluba Jeunesse eller Baluba Ungdom om man översätter det från franska. Pappa berättar.
Det var unga män, ofta drogade, kanske med kriminell bakgrund och så vidare. Det var nämligen så också att i det här sammanhanget så var det en revolt på ett fängelse i Elisabethville. Och mängder av fångar tog sig ut och tog sig upp till flyktingläget. Det var också av stammen Balubas då. Så det här Baluba Jeunesse var ett evigt problem. de älskade att paradera utanför den svenska kampen. Det var alltså bara en asfaltsväg på 7-8 meter mellan ingången till svenska kampen och där flyktinglägret började. Så att närheten och hotet var ju väldigt påtagligt.
Baloba Chanes sprider skräck i och runt lägret. Och ofta förekommer det bråk mellan gruppen och den lokala katangesiska polisen. Vid ett tillfälle som pappa minns speciellt dödas ett antal poliser av de drogade ungdomarna.
Vi visste ju inte då vad som hade skett, va? Men plötsligt kom det då en stor grupp utanför kampen med machetes och yxor och alla upptänkliga primitiva vapen som de hade. Och sen bar de på plywoodskivor eller något liknande avhuggna kroppsdelar då, som de så att säga glatt och villigt visa mot oss då. Bland annat så var det könsorgan som de hade huggit av de här poliserna helt enkelt. Och det hade väl någonting med deras tro att göra. Gjorde man det så tog man ifrån den döde hans styrka och överförde den till sig själv. Något sådant här primitivt tänkande. Så det var ju ganska ruggigt. Ja, det var också en sån här total chock hur man kunde behandla människor på det sättet. Men de hade inga spärrar, och mycket beroende på då att de som sagt var missbrukare, de var drogade. Det gick inte att agera mot dem på säga, ett konventionellt sätt. De tog inte emot budskapet att de skulle sluta dra sig tillbaka, utan ofta resulterar ju sånt här i stridigheter, skottlossning och så vidare.
Desmond Keegan, FN-veteranen som jag träffade, minns en händelse när irländska soldater blev tvungna att ta till våld då en grupp av Baloba Chanes bröt sig ut från flyktinglägret och skapade tumult.
A group of refugees, Chanes movement, drugged to the eyeballs, broke out of the camp and they went on the rampage in Elizabethville. And by all accounts they beheaded up to 10 of the local policemen. The local police lost control of it and the Irish were turned out to herd them back into camp. And we sent 2 armored cars and platoon of soldiers and we were herding them back into the camp.
En större grupp med irländska FN-soldater bordas att ta hand om de våldsamma och drogade ungdomarna som precis har halshuggit 10 lokala polismän. Men de tänker inte ge upp så lätt och plötsligt går en av dem till anfall med en machete.
One fella ran at our squadron sergeant with a machete. And when he finished firing, he had 3 rounds left in the magazine out of 36. And when he counted the bullet holes in the fella, there was 27 bullet holes in them before it stopped them.
Under de otaliga sammanstötningarna med Baloba Chanes och FN-soldater finns det även svenskar som råkar illa ut. Det som händer föriren Per Martinsson från Göteborg den 5 oktober 1961 är kanske det mest anmärkningsvärda. I boken FN-soldat i Kongo, som är en artikelsamling med ögonvittnesskildringar från svenskarnas tid i Kongo, skriver han själv om händelsen.
Och jag var i min jeep på väg till underbefälsmässen för att äta middag när jag hejdades av 2 främmande civila tjänstemän, troligtvis från Röda Korset. De hade just kommit till Kongo och ville gärna se Baloba-lägret. Så jag tog med dem i jeepen och körde in i lägret några 100 meter, stannade, klev ur, gick 20-30 meter för att bättre kunna peka ut området. Och de satt hela tiden kvar i jeepen som stod vänd inåt Baloba-lägret. Därifrån kom det då en annan jeep och efter den ett drygt 100 meter rusade en skock Balubas. Eftersom Balubas var våra vänner och tidigare inte visat sig aggressiva mot FN stod jag lugnt kvar. Men när jag sen vände mig om för att tala med de båda civila i min jeep så såg jag till min förvåning att de hade försvunnit med jeepen. Först då förstod jag faran och började springa mot kampen cirka 400 meter längre bort. Men efter 50 meter så var Balubas i fatt mig. Sen vet jag inte vad som hände.
Martinsson blir slagen till marken och svårt misshandlad av en stor grupp med Baluba Chenes som använde sina egen tillverkade vapen. Pappa berättar.
De var beväpnade med trepåkar där man hade satt fast cykelkedjor. Och det använde de som vapen mot honom. Och det är ju... Ja, det var grymt så han såg ut efteråt. Jag såg honom inte i verkligheten, men jag såg foton på det efteråt. Det, han var totalt sönderslagen. Och allt sånt här ovanpå så att säga, stridigheterna, det var en enorm stresssituation. Och vi var ju för få helt enkelt. Det var alltså 450 soldater då, som skulle hantera krig inom citationstecken och flyktingläger på 40-50 000 människor. Jag tror inte man riktigt fattade det där inom organisationerna FN uppåt så att säga till en början. Vilket enormt problem det här var. Och andra enheter ville inte vara inblandade i det här. Jag minns till exempel att det diskuterades om indiska styrkor skulle ta över bevakningen och flyktingläget. Men de backade på det helt och hållet. De ville inte så att säga ta på sig det. Så att det blev svenskarna som fick hålla på med det här. Ifrån september och fram till det avvecklades en bra bit in på 1962.
Under sommaren 1962 skickas flyktingarna hem till de olika provinser de kommer ifrån runt om i Kongo. Och en mödosam uppgift för den svenska FN-truppen är över. Men för att avrunda denna episod som har innehållit många dystra och tunga berättelser med något mer positivt vill jag låta irländaren Desmond Keegan avsluta med en historia där både FN-soldater och flyktingar umgicks tillsammans som vänner.
Myself and two other soldiers one night, we heard a sing-song going on in the refugee camp and we said, let's go in. So we went in and we joined about, I don't know, 10 or 15 male refugees, obviously. And this was early days in the camp, so we were still supplying them with rice and maize and dried fish. They were sharing the food with us, dried fish and maize, and we scooped the maize up and, you know, having a great time.
Desmond och hans vänner sluter sent en kväll upp med några flyktingar som sitter och sjunger in i lägret. Gruppen bjuder på ris, majs och torkad fisk. Och snart blir det Desmonds tur att ta ton.
I'm a very bad singer, but everyone had to sing. And I always remember Harry Belafonte, he was a black singer. And there was a song all the time, the Banana Boat song. And I started singing it for all the black fellas. Yeah, you know, it was just... But then, you know, that was life. And we didn't leave the camp on about maybe 2 o'clock in the morning. So there were good times and bad times now, you know. And you had more good times than bad times. You know, soldiering is 95% boredom and 5% panic. You know, painting stuff and doing stuff and next thing, you know, that's kind of the way it goes.
I nästa avsnitt.
Det var ju rena katastrofen i form av hur behandlades.
Idag skulle det vara helt omöjligt. Det skulle bli ett ramaskri om man gjorde på det sättet.
Vi hade ju några självmord redan nere i Elisabethville.
Det är helt sjukt.
Ja, men du vet, det var 1960 va? Sånt existerar inte.
Serien är producerad av mig, Anders Karlborg, i samarbete med Podplay. En ny podcastplattform där du utöver min podd hittar en mängd andra. Gå in och lyssna på podplay.com eller i appen Podplay. Övriga röster i serien är Veronica Martinsson och Mattias Lindeblad. Ljudmixen är gjord av André Parklind och vignettmusiken är producerad av Maria Ackefors.